Jesus sa det till dem: sabbaten blev gjort för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig att du har gett oss en viloplats vid ditt ord. Vi ber dig herre, ge oss kraft och vishet att alltid frukta och älska dig, vår herre Gud. Tack att vi får på grund av ditt nåd komma hem till himmelen, där vi får leva i den eviga och saliga vilan. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågoda. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag är en person som tror på att helga vilodagen. Ett bakomliggande skäl till min övertygelse är att jag växte upp i ett hem där man på ett religiöst sätt lät helga vilodagen. Vilodagen började för mig och mina syskon när vi tidigt på söndag morgonen blev väckta av min mamma för att tillbringa en hel dag i kyrkan. Detta var en typisk sabbat under mina uppväxtår. Varje söndag, hela dagen igenom, måste vi avstå från att göra något livligt, som att spela fotboll eller något annat. Våra föräldrar påminner oss ständigt: detta är Herrens dag och det är en vilodag. Och så höll vi den helig. Det var en dag för att tillbe Herren och vila från alla andra aktiviteter. Idag, däremot, är söndag inte längre någon helgad dag. Istället har den blivit veckans största dag för detaljhandeln. På söndag spenderas mer pengar än under någon av veckans andra dagar. Söndagen har också blivit en dag för nöj och rekreation. Folk ägnar dagen åt fotboll, sporter, inköp och picknickutflykter. För de flesta kristna, söndagen är en stor nöjesdag, en tid satt åt sidan för båtliv, simning, skidturer, kristningar eller utflykter. Jesus hamnade, som vi hörde i evangeliet, som kära Rania och Rosalina Febe har läst både på svenska och arabiska, i två olika situationer som ledde till konflikt med fariseerna. De anklagade honom för att ha begått brott mot sabbatsbudet. Först tillät han sina lärjungar att plocka ax att äta av på sabbaten, och sedan botade han en man med en förtvinad hand. Också detta skedde på sabbaten. Men Jesus bröt inte mot sabbatsbudet. Det är ju helt omöjligt, eftersom han är den helt syndefri. Inte heller uppmuntrade han sina lärjungar att synda emot det tredje budordet. Varför innebar inte brytandet av ax på sabbaten en synd? Vi säger för det första: inte ens i gamla förbundet var sabbatsbudet absolut. Lärjungarna ryckte alltså av ax att äta av. Av parallellstället i Matteus evangeliet 12 och 1, där samma händelse finns beskriven, framkommer det att lärjungarna var hungriga. De gick alltså inte och ryckte av ax för nöjes skull. I Matteus evangeliet 12:9 står det också att detta skedde innan de gick till synagogan. Alltså tidigt på morgonen. De stackars lärjungarna hade alltså troligtvis inte fått någon frukost, tror jag. De plockade axen med händerna för att sedan gnugga av dem och äta av dess sätt. De kunde ju knappast bli särskilt mycket föda, men kanske stilla den värsta hungern. I den judiska seden ingick det att på sabbaten äta delikata frukostar. Fariserna hade säkert själva gjort just detta när de anklagade Jesu lärjungar för att bryta mot lagen. Lärjungarna hade inte ätit någon påkostad, riktigt tilltagen frukost, utan endast några ax som man knappast kunde bli mätt på. Men detta fick de alltså inte för fariserna, som antagligen kom mätta och belåtna direkt från sina dignande frukostbord. Hade då fariserna rätt? Låt oss först se vad Gamla testamentet säger om detta. Vi kanske kan tycka att lärjungarna överhuvudtaget inte borde ha tagit sedesax från någon annan åker. Att det är ungefär som att palla äpplen i våra dagar. Men så var det inte i det gamla Israel. I 5 Moseboken 23 och 25. När du kommer in på din nästa sädesfält får du plocka ax med din hand, men du får inte röra din nästa säd med en skära. Nu var det i och för sig inte själva plockandet som sådant som fariserna vände sig emot, utan att det skedde på en sabbat. Vad säger då sabbatsbudet? I andra Moseboken 20:8-11 står det: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Till på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Halleluja! I andra Moseboken 35, vers 1 och 3 läser vi dessutom om den stränga straffutmätning som skulle vidtas om någon bröt om budet. Mose samlade hela Israels menighet och sade till dem: detta är vad Herren har befallt er att göra. Under 6 dagar ska ni utföra ert arbete, men den 7:e dagen ska vara helig för er, en Herrens sabbat för vila. Var och en som utför något arbete, på den dagen ska dödas. Ni ska inte göra upp eld på sabbaten var ni än bor. Det var alltså stränga villkor. Det fanns dock vissa arbeten som kunde utföras även på sabbaten. Till exempel bröt prästerna i templet sabbatsbudet när de förrättade sin tjänst utan att detta tillräknades dem som skuld. Eller har ni inte läst i lagen. Att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld. Matteus 12:5. Intressant. Intressant nog sade för övrigt Jesus till de klandrande fariserna i parallellstället hos Matteus. Vers 6 säger Jesus: jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Här ser ni det som är större än templet. När Jesus sade så syftade han naturligtvis på sig själv och sitt verk, lika väl som när han sade också, då syftande på sin egen kropp. Bryt ner detta tempel, så ska jag resa upp det på 3 dagar. Johannes 2:19. Om nu prästerna i det gamla templet fick förrätta tempeltjänst på sabbaten, hur mycket mer skulle då inte Jesu lärjungar som tjänade det sanna templet, Jesus, få det? Det fanns fler undantag. Gossebarn skulle omskäras på 8:e dagen, även om denna råkade vara en sabbat. Därför att Mose har gett er omskärelsen, egentligen kommer den inte från Moses utan från fäderna, så omskär ni en människa även på en sabbat. Johannes 7:22. Om någon befann sig i dödsfara skulle det inte heller betraktas som synd om man ingrep till dennes räddning. Jesus sade: om någon av er har en son eller så bara en oxe som faller i en brunn, skulle han då inte genast dra upp honom även om det vore sabbat? Lukas 14:5. När det nu gällde Jesu lärjungars brytande av ax, ska vi också komma ihåg att det knappast kunde klassas som arbete. Men fariserna, som var så ytterst noggranna med att inte bryta något bud, hade kring de egentliga buden, Guds bud, i sina egna föreskrifter, fädernas stadgar, satt upp ytterligare bud som ett vidare staket. Höll man dessa fädernas stadgar riskerade man inte ens att överträda det egentliga budet. Så fick man till exempel inte färdas mer än cirka 1200 meter för att inte riskera att bryta sabbatsbudet. Man skulle inte ens nämnas Herrens namn för att inte riskera att missbruka det, och så vidare. Lärjungarna bröt alltså inte det egentliga budet om att vila från arbete, utan endast fädernas stadgar, de av fariserna själva uppsatta föreskrifterna. När fariserna angrep Jesus för att han tillät sina lärjungar att trycka av ax, försvarade sig Jesus dels genom att anföra ett exempel, dels genom argumentering. Som exempel tog Jesus den store gudsmannen David i 1 Samuel 21. Läser vi hur prästen Ahimelek gav David och hans män att äta av skådebröden. Då gav prästen honom av det heliga, till det fanns inte något annat bröd än skådebröden. De hade legat inför Herrens ansikte. Skådebröden var bröd som lades fram på ett bord i helgedomen inför Guds ansikte som ett ständigt offer. Du ska alltid ha skådebröd på bordet inför mitt ansikte. Inför mitt ansikte. I andra Moseboken 25 och 30. Det var bara prästerna som fick äta av detta bröd. Men ändå gav Ahimelech David och hans män att äta av brödet. Jesu poäng med detta exempel är följande. Om nu Gud tillät David och hans hungriga soldater att i en nödsituation äta av det heliga brödet och på så vis bryta ceremoniallagen, kunde även hans lärjungar få äta i en nödsituation. Sabbatsbudet hörde också, som vi ska få se, till ceremoniallagen. Jesus argumenterar även utifrån vad sabbatens innersta mening är. Sabbaten blev gjort för människan och inte människan för sabbaten, sade Jesus. Med detta menade han att sabbatsbudet står i gåvans tecken. Sabbatsdagen ska inte göra det svårt och besvärligt för människan, utan tvärtom lätt för henne att leva. Att få koppla av från arbete och genom gudstjänsten bli styrkt i livsgemenskapen med Herren Jesus. Sabbaten skulle leda Herrens livgivande nåd in i folkets liv, i mitt och i ditt liv, och göra det möjligt för det att tjäna honom. Inom parentes sagt är varje buds syfte att vi ska ha det bra. Följes buden leder det till ett gott, härligt och rikt liv. Den som däremot bryter buden bryter också ned sig själv i synd och död. Slutligen säger Jesus att han, människosonen, är herre över sabbaten. Halleluja. Det vill säga, det är han, Herren själv, som har inrättat sabbaten. Och han vet bättre än någon annan hur den i sanning helgas. Han låter inte fariseernas trångsinta klander förstöra den välsignelse och glädje som sabbaten inrättades för. Jesus friade alltså sina lärjungar från fariseernas klander. Predikans andra del handlar om att vilodagen i nya förbundet inte är detsamma som den gamla testamentliga sabbaten. Hur ska en kristen förhålla sig till sabbatsbudet? Den tyska evangeliska kristendomens reformator Martin Luther katecheser ger oss här god vägledning. I lilla katechesen förklarar han budet så. Vi skulle frukta och älska Gud så att vi inte får akta predikan och Guds ord, utan hålla det heligt, gärna höra och lära dig. Gärna höra och lära dig. Vi ska alltså besöka gudstjänsten om vi inte genom sjukdom eller annat hinder absolut inte kan. Sedan ska vi i vårt hem riktigt bruka Guds ord, be och kanske sjunga någon psalm till Herrens lov. Men hur är det då med vilan? Kan en kristen arbeta på en söndag? Kan jag och du arbeta på en söndag? Arbete på en söndag ska undvikas om det är möjligt. Eftersom det minskar möjligheten till stillhet kring det levande ordet. Men en kristen är inte bunden vid något bud om detta. I stora katechesen skriver Luther att som sådans gav sabbatsbudet endast åt det judiska folket. Därför fortsätter Luther angår detta bud till sin grövre utvärtes betydelse icke oss kristna, till i denna mening är det en rent utvärtes sak så som andra föreskrifter i Gamla testamentet, vilka är obundna vid vissa ordningar, personer, tider och rum. Detta har nu genom Kristus lämnats fritt. Luther anger ingen bibelhänvisning, men tänker säkert på sådana ord som i Kolosserbrevet, andra kapitel, vers 16 och 17. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid, eller ny månad, eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Halleluja. Och Galaterbrevet 4, vers 10 och 11. Ni iakttar några dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd, skriver apostel Paulus, att jag har ansträngt mig förgäves bland er. Liksom jorden som offrades i templet under det gamla förbundet var förebilder som pekade fram emot Kristi fullkomliga offer på korset här bakom mig och framför dig, var den gammaltestamentliga sabbaten en förebild för något som kommit med Kristus. Vad då för någonting? Avslutningsvis vill jag säga att den gammaltestamentliga sabbaten pekar fram emot frälsningens vila och ro. När Jesus undervisar om sabbatens innebörd i det nya förbundet säger han: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är mild och min börda är lätt. Halleluja. Sedan Jesus alena arbetat utan hjälp från vår sida, sedan han trampat vinpressen och burit hela syndabördan, efter det att han i allt hållit alla Guds bud och svarat för allas vår räkning, min och din räkning, har han berett en sabbatsvila åt mig och dig. De som tror på honom har kommit in i vilan. I hans vila, ja, Jesus är själv i sin person vilan, sabbaten. Amen. Vi behöver inte prestera någonting. Vi är frälsta av nåd, allenast för Jesu Kristi skull. I Hebreerbrevet läser vi därför: alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. I den evangeliska vilodagen som vår söndag ska vara, då vi fria från arbete i lugn och ro kan stilla oss till gudstjänst, ser vi en yttre gestalt av den inre verklighet som handlar om att vila från egen gärningar i full förtröstan på Jesu gärningar. Han ger mig och dig evig salighet utan också varje motprestation från vår sida. Söndagen är en Guds gåva till mig och dig för rekreation. Ett ord som ordagrant betyder ny skapelse. Ny skapelse. Halleluja. Det sker när vi inför Gud stannar upp och tar emot liv och vedergvikelse från honom. Vi får stilla oss för att lära känna livets hemligheter av honom som skapat livet. Genom vår gudstjänst blir vilodagen helgat. Som Gud säger i sitt ord. Men egentligen är det naturligtvis också tvärtom. Vi blir helgat när vi tänker på vilodagens mening och innehåll. Av evangeliet om syndernas förlåtelse, nytt liv och salighet. Genom honom som vann livet tillbaka denna dag. Det är rekreation i ordet verkliga betydelse. För söndagen blir det välsignelse när den blir Herrens dag. Det blir den genom att vi som församling, att jag och du möts inför Herren och gör tjänst inför honom i vår gudstjänst. Vi får vägledning genom hans ord som hjälper oss att finna vår väg genom livet. Vi får ta emot förmaningar, tröst och uppmuntran. Vi får stanna upp i bön och enligt hans löfte. Låta honom få veta alla våra önskningar. Ja, vi får till och med, som aposteln uttrycker detta. Kasta våra bekymmer på honom. Så får vi steg för steg gå genom livet. Amen. Varje ny vecka får vi börja hos Gud. Och han har omsorg om mig och dig. Det vi kommer att möta under veckan är förberett. Vi har lagt fram det inför vår Gud. Och bett om hans nåd, hjälp och ledning. Söndagen blir vår stora glädjedag. Veckans festdag då inte bara kroppen får vila utan hjärtat, samvetet och hoppet samt tron får vila i Jesus och hans fullbordade verk på korset. Även om vi har en särskild gudstjänstdag, söndagen är alla dagar egentligen lika och för vår själ är alla dagar en sabbatsdag. Till Kristus har utfört arbetsveckans hela möda då han uppfyllde lagen i vårt ställe, i mitt och ditt ställe. Endast sabbaten återstår för oss, vi som är Guds folk enligt löfte. Kära församling, kära syster och bror, min fråga till oss alla, till mig och dig. Håller vi vilodagen i vårt liv redan nu? Håller vi vilodagen i vårt liv redan nu? Eller bryter vi sabbaten? Kära helige, sanningen är den att vi har ingen rätt att bära en enda börda längre. Hebreerbrevets författare påminner brevets mottagare, påminner mig och dig om. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. 10:25. Må vår kära Herre och nådige Gud ge mig och dig vishet och kraft så att vi i kärlek uppmuntrar varandra med Guds ord undervisning och hjälper varandra på vägen till vårt eviga hem. Vi vet ju att den stora dagen närmar sig. Dagen då Jesus Kristus kommer tillbaka. Apostel Jakob skriver: var också ni tåliga och styrk era hjärtan till Herrens ankomst är nära. Till Herrens ankomst är nära. Låt oss be tillsammans. Min Jesus, i tro skjuter jag bort alla mina bekymmer och bördor från mitt sinne. Herre, jag finner mig inte i dem längre. Herre Jesus, ta min ekonomiska börda, mitt bedrövade hjärta, min fysiska smärta, min frälselse, Allt detta är ditt. Detta är din vilodag, Herre. Och jag vill hålla ditt bud. Och jag vill hålla ditt bud. Amen.